eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Vi rivstartar, tycker jag, veckans podd med att kliva rakt in i förra veckans V75-tävlingar. Det gör ni ju alltid, kanske ni tänker ut det. Men den här gången var det finaler och kanske värt att lägga lite extra krut på i alla fall. För det var härliga lopp, även om man ställde schackmatt. Vi gjorde det, David, redan i V75s första avdelning när I Love Paris vann stoeliten. Alltså, hur gick det till?
Ja, det är ju så här, vi ska ju inte prata om spel i efterhand för det blir så enkelt, men vi ska prata om sporten, men bara en lite spelmässig grej. I Love Paris går ut ett lopp som är ganska jämspelat, där man kan identifiera ett par överspelade. Då vill man gärna gå kort generellt sett, och då kommer hon inte med. Sen tittar du på loppet så kan du också tänka vinka, men ska ta alla och chansa på smäll, så känner du att ja, det är så troligt att det går bland de 4-5 mest spelade, så att du får så dåligt betalt för alla. Så att det är just därför hon är svår. Men när spår 1 har vi sett, hon vann ju ett sånt här lopp i mars från spår 1. Då var hon väl typ 4%-are. Men nu i slutet av 10-årssäsongen mot de här hästarna, även om det var vissa formtoppade. Tredje in och Johan går ut lite för tidigt. Jeppson kan köra rakt fram, kommer ut på upploppet och avgör. Ja, det är ju såklart imponerande. Men det är det roliga med travsport. Det är ju det här som är kul när det händer oväntade saker och så vidare. Jag gör gärna fel inför och spelar gärna på hästar som inte vinner om det sker på det här sättet. Mm. Det måste jag verkligen säga.
Mm. Men vad tänkte du där när I Love Paris var på väg att få lucka och Melby Free favoriten där framme? Det är ju också jobbigt i det där läget om man får sitta och jobba på Melby Free.
Ja, men nu var hon ju knappt favorit, så det var inte någon jättefara. Men man satt ju, jag satt och skrek inte igen, inte igen. Mm. Sett då till att hon vann ett sånt här lopp i mars. Och jag tänkte på henne inför, ska man peta dit henne just med den jämförelsen, men kände väl ändå att jag tog bort ett par av dem jag tyckte var överspelade. Då är jag svårt att betala för henne, så att det är sånt som händer. Men det är också intressant så här i efterhand med det spelmässiga. I första avdelningen vinner hon till 69 gånger. Och sen i andra avdelningen får vi nya 1%-are i Red Mile Brodde som man trodde lite grann på, som jag liksom hade lyft upp rejält i ranken.
Det gjorde vi.
Pratade om henne på vår streamsändning och så vidare. Så att, ja, men det där är... Ja, men det är liksom olika världar men ändå samma sak. Så att,
streamen som du nämner där, det är våran Twitch som vi kör på Twitch klockan 13.00 varje lördag, där vi har med oss otroligt många nu. Jätteskojare att bygga systemet tillsammans med alla som är med. Där sa du också, vi spikar efter vi la väl ner jättemycket krut på V75s första avdelning. Vi hade svårt att reda ut begreppen där, precis som övriga spelarkåren. Vi spikar Isla Perry så går vi vidare.
Ja, men vi kan faktiskt lyssna på vad jag sa. 2, 3, 4 spika I Love Paris och gå vidare. 1, ingen chans enligt Challe. Bra.
Ja, vi skulle ha gjort så.
Ja, det var ju någon i chatten som skrev att de skulle spika I Love Paris, som skrev det mer än en gång, och då läste jag upp det, så att det lät nog lite bättre än vad det var.
Ja, men det var det. Det var taget ur sitt sammanhang, kan man säga.
Det var taget ur sitt sammanhang, men men som sagt, man får vara snett på det ibland. Kul när det händer oväntade saker i alla fall.
Ja, helt klart. Det fortsatte ju så, precis som du var inne på, med Red Mile Brodde, men prestationen ändå lite senare under eftermiddagen. Ja, de var flera, men Verre Kronos är ju svårt att inte prata om då.
Ja, verkligen. Alltså han tar åt sig de här loppen, han får två tuffa lopp nu under period, dels i Müllers men även där i SM, och innan det var ett långlopp på Skellefteå, och han har varit ute på Rom över 2,6. Alla lopp över lång distans, och så nu det här loppet 10,9 från dödens med skor. Och vanlig vagn. Han är klart bäst i Sverige för dagen.
Vill han syna dödens på lördag? Vi får reda ut om begreppen om en kort stund också. Men det är ju inte alldeles givet det, även om motståndet är mer ljummet nu jämfört med vad det varit på sistone. Han tog ändå ner Cyberlane och så vidare. Betydligt mer beskedligt motstånd nu på lördag, men det är väl ändå inte alldeles givet att de topphästarna vill syna utvändigt ledan varje gång, eller?
Nej, så är det, och vi kommer till det senare. Det blir en intressant spelmässig vinkel senare i programmet.
Ja, vi går vidare med Farlanderam också, tycker jag, som är värt ett omnämnande väl.
Ja, verkligen. En 11,5, och det gick ju väldigt fort första fem. Han visar ju att han har visat det tidigare att han är ganska snabb ut när man skickar honom, och det var han den här gången. Klassklättrare, det lukt. Ja. Kul för Johan Svensson, liten tränare. Och enligt Svensk Travsport står det ju 0,5 blankt första fem. Stämmer den tiden så är det ju helt sjukt. Så att, ja, han går väl upp i silver nu och där lär han göra sig gällande med råge om man håller sån här form.
Var det någonting annat ifrån lördagens tävlingar som du vill ta med i det här sammanhanget? Västerbo Pokerface infriade, Chicharita vann, vi trodde mycket på Activated, det var ju kallt.
Ja, men Activated var ju inte dålig, hon går liksom 11-7, 2-1 volt. Men det är svårt när de springer 12-4 på start.
Och det hade vi med oss i chatten också. Att hon var ju nere på de där tiderna. Hon var ju tvungen att gå ännu snabbare för att vinna, som sagt.
Ja, det var otroligt imponerande. Alltså att hon hade det där i sig, det trodde inte jag.
Nej.
Och samma sak vi stod på Pokerface med jänkarvagn. Jorma bakifrån, jag var lite orolig för det. Nu blir ju loppet lite kört i halsen. Men han bara sprang runt dem på 11-4. Travsporten blir så jäkla bra de här finalerna. Man blir så kär i travsporten. Även om man är snett på det spelmässigt, så tycker jag att det är så häftiga prestationer så att man vill liksom bara ha mer, konsumera mer.
Vi brukar ju bygga systemet så att vi sällan går på de här jättefavoriterna, åtminstone inte samtliga. Det fanns ju där i Red Mile Brodde-loppet Untersteiners, vad heter den, Global Agreements ju.
Ja,
och sen var det också Seismic Wave. Vi valde ju Seismic Wave. Kanske också måste säga någonting där.
Ja, jag vet inte vad man ska säga. Han var väl uppenbarligen ofräsch. Man såg att han travade dåligt.
Ja, och tidigt. Sämre och
alltså,
sämre.
Så här, det där slår aldrig fel. När de inte är med från start, är man van vid att de kan vara med från start och de inte är det, då är det ofta något som inte riktigt stämmer.
Man får ingen bra feeling, nej.
Nej, man får ingen bra feeling och han gled fram till döden, så visst, Örjan i döden satt det svårt, men det kändes tidigt som att det inte riktigt fanns någon... Ja,
han fick ändå jobba lite grann.
Jo, han fick jobba, och jag säger ingenting om att han torskar, men just att han tappar travet och galopperar till slut, det är klart att allt inte stämde. Och nu får vi se lite grann med Seismic Wave. Det var ju ett snack om att han är elitloppshäst och så vidare, men nu har han ändå gått halv, jag kan säga botten, men visat begränsningar två starter, dels jubileumspokalen. Visst, han kanske var ofräsch då, travade inte 100 då heller, men nu igen. Och det är två gånger på ett halvår, så att vi får se lite grann hur man ska behandla honom framöver. Där var han ju för ett dragster, vilken häftig grej. En häst som man kanske trodde var slut med ganska enkel stam. Roger Malmqvist, liksom, det är precis som att han har bytt regi på honom, tränat annorlunda, och måste man ge Erik Adelsson en eloge också som har kört honom på ett väldigt snyggt sätt som gjort att han fått gnistan tillbaka. Det är en kombo av många faktorer. Och visst, det var inte den bästa silverfinalen nu när Seismic Wave gjorde bort sig, men dragstug först i tredje, sista 600, ska ju inte skämmas på något sätt. Så att,
alltså han har ju springit uppemot en halv miljon här på de senaste fyra starterna. Det är otroligt imponerande.
Ja, och uppe i guld nu.
Ja, ska vi lämna lördagens tävlingar där och bara ta oss hacket bak till fredagens tävlingar, där vi ju fick se Ecury D tävla igen. Kul såklart, och i vilket häftigt lopp det blev med Power som tog emot och spets, och där bakom så åkte han med Aetos Kronos, avgjorde till slut också för vad jag skrev också på sociala medier efteråt, en trött Ecury-idé. Jag blir lite sådär matt faktiskt när det gäller de här topphästarna, David, att det alltid ska letas orsaker och förklaringar och när de förlorar, när de inte räcker till seger. Ibland är det ju så på den där nivån där även Ecury-idé tävlar mot de här hästarna att man kan bli trött och åka dit av den anledningen. Han gjorde en toppprestation, men det räckte inte den här gången.
Alltså jag blev också lite provocerad. Det ska alltid... Oj, det var ju någon som hade vinkeln på sociala medier att oj, han såg inte den utvändiga hästen, så han kunde inte tända om. Jag menar, han gick alltså 09,5 sista fem. Långt, mycket långsammare än vad han kan. Men såklart, han fick ett tufft lopp. Han fick en rejäl rökare från start. Sen tog han dödens ett varv. Det är klart att hästen är trött.
Och det är ingen punkt 21 häst som sitter i andra ut.
Nej, det är bra hästar. Och att visst, alltså jag säger inte att han gick på knäna sista 100, men han hade de facto inte en avslutning. Och hästen gick ju som långsammast. Jag såg Micke Kudéns grafbeskrivning där som man lägger upp på Twitter som är väldigt bra. Hästen hade ju, kurvan går ju lite upp på de sista 100 meterna. Han var trött, inga konstigheter. Björn Goop var ju tydlig efteråt på att hästen var jättebra, men kanske inte samma 100% form som i somras, utan han kanske är lite mer 90 nu, och det säger mycket om vilken högsta nivå han har. Jag tycker också att han inte var som bäst i det här loppet. Även om han fick ett tufft lopp, så var känslan att det saknas lite grann i honom. Och det förstärktes ju av att Björn Goop tycker likadant, och man behöver inte skylla på någonting. Man kan bara konstatera att hästen kanske har lite sämre form och att han var trött i slut.
Ja, så är det ibland med topphästarna också.
Men jag måste bara säga det, vilket häftigt race det blir när det blir sådana här travtävlingar. Just när Björn Goop krigar om positionen från bakspår för att leta sig igenom, att bärgaren svarar. Då blir det liksom häftiga travtävlingar. Och Power, jag vet inte hur många gånger han har torskat i spets. Det kan inte vara så många. Men där siktar ju Bergan fortsatt på Prix Continental med honom, medan då hans andra stjärna Hail Mary har gör årsbokslut. Det är spännande att se Power och han duger där nere.
Ja, kanske också måste säga någonting om Aietos Kronos. Vi hade ju Jerry redan. Har ni inte lyssnat på förra veckans poddavsnitt? Gör gärna det om ni har. Anille har i alla fall en 40 minuter över om ni ska lyssna på Jerry Reardon, för han lade ut texten rejält. Men det var kul att höra, och vi pratade om Aietos Kronos också i podden förra veckan. Det är en häst som har, ja men han har ju matchats hela tiden och tufft under hela säsongen, och ändå har han den här gnistan, viljan att avgöra det här loppet så här sent på säsongen.
Mm. Det är väldigt sällsynt, medan det går mer och mer åt att tränarna siktar på ett eller två stora lopp på säsong för att kunna ha dem på topp, för det är det som krävs för att tjäna pengar eller till och med en chans att vinna.
Ja.
Så har Aietos Kronos varit ute i, ja, men mer eller mindre alla storlopp som det känns som, tre- och fyraåring, och verkligen varit väldigt bra de dagarna det krävs. Det var väl någon plump kanske i kriteriekvalet att han hoppade och inte var helt fräsch, men annars har han varit bra när det har behövts, och det är väldigt ovanligt. Det säger mycket om hur hård den här hästen är.
Ja. Ska vi ge oss i kast med veckans gäst?
Det tycker jag.
Hur beskriver du veckans gäst?
Ja, men kanske den mest travintresserade människan vi har tillsammans med Stefan Tassan Melander. En allkonstnär i de trav och en riktig ambassadör för travet på väldigt många sätt. Han är alltid trevlig, alltid välkomnande, alltid intresserad av att berätta en story, och han har en stor kärlek till travet.
Det är med stor glädje och spänning och förväntan i luften också kanske som vi ropar upp ifrån Frankrike och Grosbois, där det är där han finns sedan en tid tillbaka. Hallå där, Anders Lindqvist.
Ja, här är jag. Hej på er.
Vad kul att du kunde vara med i podden.
Det ska bli spännande.
Hur är läget, ja, Anders?
Det är riktigt bra. Jag har ju haft några riktigt usla år. Det har gjort ont att köra häst i 3 års tid, men nu gör det inte ont längre, och då tycker jag det är riktigt roligt det här.
Berätta för de som inte vet varför det har gjort ont.
Jag har opererat mig 5 gånger. Jag har haft cancer, och jag hade en elakört cancer i urinblåsan. Så att, det gör ju tyvärr att jag är kastrerad nu mer, men man får leva med det också.
Men
det är många vallaker. Jag försöker vara lite Victor i till dig ändå.
Ja. Men det är inte lika enkelt i Frankrike att vara vallack väl som i Sverige.
Nej, jag får inte vara med i Prix d'Amérique, så den drömmen är borta.
Den är borta.
Men du, hur är det nu? För att vi som har jobbat med dig i Trav-TV många år har ju varit med lite på den här resan. Är du helt friskförklarad nu?
Friskförklarad blir jag ju aldrig, men jag har ju faktiskt bra sjukvård här, så jag går på koll var tredje månad och röntgas. Det har varit bra hittills, så jag känner mig starkare och bättre för varje månad faktiskt.
Du, lite på samma ämne då. Din träningsverksamhet, för att ibland dyker det bara upp hästar som är din träning och som går ganska bra. Till exempel A Sweet Dance. Hur ser din verksamhet ut för dagen?
Ja, den mådde ju inget bra när jag var dålig. Kan man inte köra häst och gör ont att köra häst, så var ju den nästan minimal. Men nu har jag drygt 10-tal hästar här på Grosbois, och bland annat så har Helena Burman kommit ner med 4 hästar och en fantastiskt duktig hästskötare. Så att de hästarna är bra. Jag har Sweet Dance som är jättebra. Hon har en som heter Hudson River som är en riktigt, riktigt fin häst med bara 4 år. Och tyvärr, framförallt i USA, svårt att hitta lopp åt honom. Man startar i Belgien på tisdag nästa vecka. Sen har jag en kanon. Han heter The Bucket List F.
Ja, den vet vi.
Just det, som kommer ifrån Helena Burman, va?
Ja, det är Helena Burman som är hästarna. Och den där debacket listen, det är ju faktiskt kapacitet till en Prix d'Amérique-häst. Kanske inte vinna Prix d'Amérique, men de springer inte från honom. Tyvärr var det hingstig och dum och skadat sig i hagen i somras. Så att få ta det lugnt, men träna nu 2 gånger i veckan. Och ja, vilken fantastisk häst det är. Han har en enorm hjärta och lungor.
Men nu har jag lite dålig koll. Jag ska söka på, vad har han på sig i pengar? Vilken klass är han inne i nu?
Han är 250 000 euro och sånt där. Så att det är ju inte aktuellt nu, utan han kommer inte att starta kanske förrän i mars, april. Men han kommer att få en enorm säsong nästa år om han får hålla ihop. Jag har pratat med Franco Vri som körde honom, och han säger att det är en av de bästa hästarna han har kört. Han har kört bra hästar, men han var med i Elitloppet med Earl Simon, och han säger att en bra The Bucket List F, han är i klass med Earl Simon som är en av Frankrikes bästa hästar.
Men hur är det Bucket List? Han är väl vallack, va?
Han är hingst.
Han är hingst, okej. Okay. Spännande.
Det är spännande, men det är väl också det som har gjort att han varit busig och dum i hagen. Så att Just nu har han hagförbud, utan vi kör honom två gånger om dagen, för att det är väl där han har gjort illa sig.
Vad spännande. Du, med den här Hudson River, bara kort. Det är alltså en amerikan med 1,8 miljoner svenska påsar, gjort 20 starter, men den smått sensationella stammen Fader Patrick på Lantan Kronos. Vad håller han för status?
Alltså, när han kom så kom han ju från USA och var ju rätt sliten och dålig. Jag tror inte många kallblod hade fått stryk av vad han tyckte när det kändes vi körde första gången. Men nu tränar han fruktansvärt bra. Vi körde bra jobb med han i förrgår. Och det känns som att otroligt starkast faktiskt, mer lik en fransman än en amerikanare på det sättet. Och svårt att hitta lopp åt honom, men jag har sagt till ägarna att det är den här som kan vinna Harpran Overs nästa år.
Men vad siktar man på med en sån häst som säger USA född, ganska mycket pengar på sig, förmodligen ganska tufft matchar som ung häst? Vad tänker du på sikt?
Ja, det är ju så jättesvårt att säga, för det är så svårt att komma med i loppen här. Utan vi ska åka till Belgien nu och vi ska försöka komma med i loppen och starta. Men det han visar i träning så är det en riktigt, riktigt bra häst.
Du Anders, du säger vi siktar på, vi kör i träningen. Hur ser teamet ut?
Ja, det är jag och Ulrika Eriksson som passade Reveny. Den fantastiska hästen, hon var med honom hela resan. Och sen har jag en italiensk kille som jobbar upp med, och sen har jag två stycken halvtider som är här. Så att vi är väldigt väl bemannade på bara 11 hästar.
Ja, det kan man säga.
Ja, din dotter Johanna då? Hur...
Det har alltid varit mitt sätt att fuska. Jag har haft mycket folk, för jag var lat själv, så att jag kunde träna mycket.
Ja, man ska ha med sig med bra personer. Din dotter Johanna, vad är läget där?
Hon bor i Umeå och har haft en paus från hästarna, men nu tycker hon att det är roligt igen och är ute och kör fort. Så att förhoppningsvis tar hon ut licensen nästa år och börjar köra lopp igen. Men hon säger att hon jobbar som sjuksyster nu och tjänar dubbelt så mycket och jobbar hälften så mycket.
Men du, jag måste fråga, när flyttar hon till Sverige?
Hon blev ju mamma för snart 4 år sedan, så att det är drygt 4 år sedan hon flyttade till Sverige.
Och la hon liksom hela travverksamheten på hyllan, eller är det bara tillfället, eller vad hände där?
Det är ju nämligen så att det är väldigt svårt att vara ensamstående mor och hålla på att vara travtränare. Okay. Hon hade ju en rörelse här nere och gick ju rätt så bra för henne. Men när hon då blev gravid så rekommenderar jag, för då hade jag ju börjat få problem med min hälsa. Och min fru hade problem med hälsan. Hon fick ju sån här MS, så att det var inget bra med hälsan på oss och kunna ställa upp och hjälpa henne då.
Nej, jag fattar. Du, hon har alltså valt att flytta hem till Sverige. Du har blivit Frankrike trogen, Anders. Trodde du det när du åkte ner för hur många år sedan är det?
Jag trodde väl faktiskt. Jag trodde ju hela tiden att jag skulle flytta från Sverige, men jag hade ju närmast planerat att åka till USA. Men då tyckte jag att USA var lite stökigt och så då blev det Frankrike istället. Då har jag aldrig ångrat.
Hur många år har det blivit det nu?
26 i vinter.
Ja, det är helt otroligt.
Ja, det är faktiskt helt otroligt.
Mm. Du, fortsätt David.
Nej, jag tänkte byta ämne, så hade du något på samma ämne så kör.
Nej, jag tänkte mer liksom de här 26 åren. Liksom, vad är det som har gjort att du har stannat kvar, och vad är det du har trivs med så bra i Frankrike som har gjort att du är kvar?
Jag säger att prispengarna är ju, och klimatet, och så Grosbois är en fantastisk anläggning, maten. Så att det är ju de stora fördelarna. Språket är ju fortfarande en nackdel, och jag måste säga det, den amerikanska eller den svenska hästen är ju generellt sett mycket bättre än den gamla sortens fransmän. Mm. För den gamla sortens fransmän, då var det en på 20 som dög, 19 av 20 travar ju inte och skuttade omkring och for. Och generellt sett är den franska hästen mycket dummare häst. Men nu har vi ju fått in via Dubois mycket amerikansk blod, och framförallt Mickey Viking. Reducash-hästarna, det är ju något nytt över det vanliga. Mm. De är till och med bättre än Marcel Hillarna, tycker jag.
Mm.
Men det här är intressant du säger nu. Kan du bara, alltså så här, innan vi, för några år sedan så sa Anders Ström till mig så här, han hade, nu kanske jag återberättar det åt, men han sa att han hade hittat typ något sto efter Armbrough Goal och sett att de levererar bra. Så var han inne och sökte på det, så fanns det 5 ston och Dubois ägde alla liksom. Då menar han på att oj, jag var 2 år på den här bollen. Kan du berätta lite grann om Dubois grej där, för att man får ju inte importera utländskt blod till Frankrike, men han fick göra det under en period. Hur funkar det där?
Ja, Dubois, han var ju väldigt mycket smartare än de andra. Utan man hade öppet i 5 år och då fick man betäcka 10 ston och man fick köpa amerikanska ston och betäcka med franska hingstar. Också 10 stycken. Och han hade väl kanske utav de 50 chanserna man fick, så tog väl han bara på 30 utav de 50 chanserna. Han hade ju faktiskt otur. Han hade väl någon på gång och skulle få något föl efter Volley Victory också, men det blev inget med det. Men det var väl synd. Vi skulle haft något sånt blod här i Frankrike också. Men Gesselow fick ju några chanser. Och han lämnade 3 avelshingstar på tre försök. Han lämnade Andarifant, han lämnade Capriccio och han lämnade Biesolo på 3 chanser.
Mm. Men är inte det här, borde inte det här vara ett exempel på att man borde, nu vet jag att franska stamboken är stängd och så vidare, men borde de inte öppna den något år för att få in, men hela Ready Cash-sagan med hans succé och hans avkommors succé borde väl ändå liksom vara ett incitament för fransmän att öppna den lite grann igen, eller?
Givetvis, det skulle ju förbättra fransmän, men vi skulle vara glada i Sverige att de inte gör det på sitt vis, för vilka hästar de skulle få om de skulle öppna den igen. Men Jean-Pierre Dubois, han har ju en räv bakom båda öronen. Han skriker och säger, ni måste öppna, ni måste öppna. Nej, 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 säger de då. Vi ska absolut inte öppna igen så du får ännu mera. Men eftersom han hade nästan allt amerikanskt blod hos sig, så var ju han nöjd att det höll stängt, för att då kunde ju han då fortsätta dominera med sitt amerikanska blod. Mm. Men visst skulle det vara bra. Men nu har man ju en sån tur att genom Micke Viking, som var en bombfisson som var hygglig men ingen superstjärna, så fick man ju då Vikings Way och Indu Diviv och Redu Cash som har bildat en ny ras här egentligen. Mm. Och jag har ju funderat varför, men det är väl slumpen lite grann. Men bonfishästarna var ju ofta lungblödare. Och när det då blev utkrossat, outcross med fransk blod, då är de inte det. Men just de här lungblödarna var enorm kapacitet i, och det verkar som det håller i sig i det. Och just Redu Cash, så är jag lite stolt, för jag tränade ju morfar till honom, Extrem Dream, och jag vann ju, var stolt över att vinna det franska derbyt med honom. Det var ju en fruktansvärd häst, det är den starkaste häst jag har tränat med honom. När han var 4 år så kunde han ju lekstuga med så bra hästar som Activity och Huxtable Hornline. Så att hade han fått vara frisk så tror jag att han hade vunnit en 3-prid Amerika eller något sånt. För det var makalöst bra.
Hur är det? Visst är han pappa till Kiss Melody?
Ja, han är farfar. Kiss Melody var väl efter... Nej, kanske är pappa till henne.
Jag kan söka snabbt.
Jo, han är pappa till henne. Det var så det är fel. Mm. Extrem Dream hade Kiss Melody och Casey Dream samma årgång. Casey Dream var ju också bra.
Mamma till York Face, va? Tror jag. Eller var det
nej, hon heter Kelmy Melody.
Ja,
okej.
Kelmy Melody York Face, den hade jag faktiskt i träning, så att det var jag som övertygade Ludde att köpa henne en gång.
Ja, visst vann du på Elitloppshelgen med den, typ någon sån här 4 gånger så liten förstor eller någonting?
Jajamän, stämmer. Det glömmer jag inte. Det var väldigt trevligt.
Det förstår jag att du tycker. Jag måste bara dra en story där. Den helgen, jag har ju sagt det här tidigare, jag började med travet. Det här är alltså Elitloppshelgen, kan det vara 2002? Vi sitter ett gäng på kongressen i mitt första Elitlopp på plats, och den här killen hade träffat dig hissen på lördagen så här inför lopp 1, och så här, har ju läget Linkan, lite sliten, men jag kör ju inte lopp från på söndag, och så hade du sagt, har du någon klaring idag, så hade du sagt, ja, Flamboyant Dupin vinner Harpers liksom, och så vann han då till något glatt odds det året. Ja, det var kul. Ja. Du
det lät inte som att Linkan minns det själv.
Nej.
Jag kommer faktiskt inte ihåg det, men jag kommer ihåg att jag trodde väldigt mycket på henne då. Jag var lika sliten, så jag hade hamnat ett helt sällskap. Jag var ute och festade med Stallkalas på lördagen, och det var för trevligt sällskap, så att jag var väldigt nervös att blåsa inför det där dagen.
Ja, det förstår
jag. Ja. Du, jag måste få ta en grej här som jag pratade om här innan vi körde igång intervjun och surret här med Anders. Jag måste, hur mycket trav konsumerar du, Anders? Du har ju alltid med din iPad var än du går, för den lämnar du väl sällan någon annanstans. Och det är så fascinerande tycker jag när man ser att du liksom är med i ja, men du är med på Twitter, du är med i dialoger, du lägger i då synpunkter, du brinner för stammen, och det är så kul att höra när du pratar om trav, för då det är som ett litet barn som ska få sitt lördagsgodis. Känner du så fortfarande för travet rent generellt, och hur många timmar lägger du på ett dygn?
Ja, det vet jag inte, men det är väl otroligt många timmar, kanske onödigt mycket, men jag har faktiskt, för att jag skulle kunna orka konsumera mer, så tittar jag på mer repriser. Jag älskar de här banorna som Åby och Umåker, som har de på YouTube, så jag kan se repriserna, och jag vill ju gärna se höra segerintervjuer. Det har jag saknat nu under coronatiden, men det blir väl en 30-40 lopp om dagen.
Ja. Nu, bara tillbaka till det vi snackade om tidigare. Ready Cash söner, vem av dem tror du mest på i aven?
Ja, det är ju partymålet. Flocky Dorsey är väl den klokaste sonen i alla fall. Sen får vi se om han kommer att lämna. Men det var ju en enorm talang som vann 6 av sina 7 första starter. Och jag tror att talang är väldigt viktigt. Men just nu så Bold Eagle har ju lämnat otroligt bra med amerikansk lugn. Men är ju inte lika dominerande här i Frankrike, utan just nu så är väl Charlie de Noyer den som ser mest spännande ut på statistiken. Men i princip så är den ju bra nästan allihop. Nästan alla Ready Cash-söner lämnar ju bra avkommor. Det är helt otroligt.
Jag tycker att Readly Express-hästen också har sett jättespännande ut.
Ja, det är jättebra. Till och med den här Jalli Boko lämnar ju bra. Så att ja. det är bra blod i det här Ready Cash, för att han är bra som farfar, och det är ju inte alla avelsinkar som är det.
Men du får berätta, varför är du part emot den här, vad heter den? Flock du är Rosé?
Flock du är Rosé.
Det var jag som rekommenderade honom, så gjorde så att han hamnade i Sverige. Och jag älskar den hästen. Fantastiskt härlig häst alltså. Så tyvärr så tog han blev skadad och slut i sina framknän, men det behöver ju inte betyda att han är dålig avelsinkar för det.
Han gjorde väl få starter och vann många, va?
Han började med att vinna 6 av sina första 7 starter, sen så var karriären över i princip. Men enorm talang. Han var ju långt mycket mer talangfull tidigt än vad Freestyle Bourbon var. Så att han räknade som kullens kung första halvåret. Det var ett grupp 1-lopp då i första halvåret i Albert Biel. Och då värmde han urdåligt och stod 1,60 ändå.
Okay. Ja. Men den nya generationen spelar tittar inte på värmningen, de skiter i den, så att
det är också
lite grann så.
Ja, vilket är helt sjukt, men det får vi ägna ett helt annat avsnitt
åt. Du Linkan, jag byter lite ämne här. Vintermeetinget har väl precis börjat här, och vi står ju inför ett Prix d'Amérique som inte kommer likna något annat med tanke på publik och så vidare. Vi vet inte riktigt hur det ser ut än. Men Franska Kullen, vi har ju Freestyle Bourbon som solklar etta. Sen tycker jag att det är ett stort hopp ner till tvåan. Vi såg Prix de Bretagne här för någon helg sen, och det var ärrade gamla kämpar som gjorde upp om det, som Bea Keno och Carrot Williams som gjorde bra lopp. Vad är det som händer under eliten eller bakom Freestyle Bourbon?
Jag kan väl säga att det är väl egentligen samma sak som i Sverige. Att hästarna här kämpar och sliter så hårt som 2-, 3- och 4-åringar. Så att 5-åringarna är många gånger slitna, och de äldre stjärnorna, de växer inte på trän helt enkelt. Utan vi har en generationsväxling, precis som det var i USA. De körde ju den här TV-finalen där för de äldre, och de fick bara ihop 5 hästar i den. Det är ju bedrövligt egentligen.
Mm. Och så vad är ditt svar på, alltså vad är receptet för att komma, alltså gör vi rätt som tävlar så mycket med unghästar? För i Frankrike har man ju barfota förbudet för 3-åringar till exempel. Det debatteras mycket här nu i Sverige. Vad tycker du, vill du ha det så här, eller vill du ha dem att de är bra en bit upp i åldrarna?
Jag tycker det känns väldigt fel när de ska vara slut för tidigt, för att det finns väl ingen sport eller idrott där mest pengar ligger på juniormatcherna, och det tycker jag är fel, utan det skulle vara mer pengar för de äldre hästarna, att det skulle vara enormt stora pengar. Vi har Saudi Cup i galoppen där de delar ut $20 miljoner totalt. Vi skulle behöva en serie med sådana lopp runt om världen inom travet. Man kan vinna 5-10 miljoner för vinnare. Där man inte har råd att gå till avel med världens bästa häst. Det ska inte vara så att man har inte råd att fortsätta tävla, utan man har inte råd att gå till aveln för det är så mycket pengar att tävla om.
Men en fråga där då, eftersom man har barfotaförbud i Frankrike på treåringar, eller två treåringar ska vi säga, det har vi inte i Sverige. Tycker du det är bra eller dåligt? Eller vad tycker du om den grejen?
Ja, man kan väl säga som så att generellt sett så har det ju varit bra. De här första kullarna, B-kullen med Bold Eagle och så, den var ju helt fantastisk som slapp gå barfota. Och generellt sett så har det väl varit bra. Men just F-kullen här får vi se. Men vi hade ju Filippa Lärs häst som kvalade in på den rätt så bra, en F-test. Och vi har ju några stycken nu som startar på lördag som är spännande att se.
Var det Feliciano som kvalade in?
Ja.
Ja, den var ganska bra, ja.
Ja, den är ju bara fem, så att det är spännande. Och det är ett bra femårslopp på lördag, så att visst kommer det. I Frankrike så kommer det alltid några nya stjärnor, fast de inte har utmärkt sig riktigt som fyra eller tre- och fyraåringar. Så det brukar alltid komma några nya.
Ser du någon svensk potentiell Prix d'Amérique-deltagare? Vi har ju, vi gillar ju att ha någon svensk som är där och mäter sig. Och ja, Verre Kronos snackades om. Nu har vi fått information om att han kommer att satsa på de nordiska storloppen, så Frankrike är uteslutet. Finns det någon som du ser som kan delta?
Ja, det är ju det som är så tragiskt. Jag ser ju inte det, utan jag förstår inte vem av de nordiska hästarna eller svenska hästarna som ska kunna vara med, utan det är mera norrmän i så fall som har någon häst som kan komma. Utan vi har ju ingen som är i form. Verre Kronos är ju verkligen i form, men han verkar ju dominera just nu. Och Verre Kronos har ju så lite pengar så att han kommer ju knappast att kunna kvala in.
Nej, han kommer inte ens med i B-loppen. Alltså,
han kan inte ens kvala in det vägen. Han ska ha en väldigt tur om han ska komma med, men jag tror inte han gör det.
Mm. På tal om det du sa nu, hur ser du på det här norska fenomenet som jag kallar det? Norska lunchhästar som går ner till Jean-Michel Basir och är förbättrade med 100 meter.
Ja, det är... Jag vill egentligen inte uttala mig om det. Jag tycker det känns inte bra. Men,
nej, jag fattar.
Jag har ingen förklaring till det, så att vi får ta nästa fråga.
Ja, jag fattar. För det är ju, du behöver inte kommentera själva den grejen, men jag bara konstaterar att det har gått en trend nu i norska hästar som skickas till Frankrike i en helt annan utsträckning. Och de här duger ju knappt på V75, men där nere gör de ju ett par hiskliga lopp.
Ja, det är ju lite konstigt att inte våra svenska hästar ska ju dominera i så fall, tycker jag, men det är en annan sak.
Ja.
Du, tänkte att vi skulle kika in lite grann i kulan som kommer här också, B-loppen och allting, det där som kommer med Prix d'Amérique också, lite grann vad du har för känsla.
Jag kan ju säga en sak när det gäller B-loppen. Jag tycker det franska systemet är bra på många sätt och vis, men det finns några saker jag hatar med det hela. Det är de här preparé-lopperna. Att man ska ta ut billig och chanslösa hästar och de ska få spela på dem, och som de har fått gjort nu flera gånger med Basirs
Davidson DuPont,
ja. Som hästarna ska inte ut och träna i loppen. Den tiden är förbi, utan de kunde ha då kvallopp på lördagarna inför publik och de fick träna där, men inte så att spelare blir lurade att spela på dem, för att det är många som inte har en aning om det hela, utan de spelar om de där hästarna. Bort med preparé-lopp i Frankrike.
Men du, bara fråga där är man väl rätt tydlig ändå. Men om du menar att folk ändå inte ser den här röda gubben som visar då att det är preparé, att folk ändå är där och spelar, för de ger ju ändå 50-60 gånger. Det tyder ju inte med så mycket spel.
Ja, men jag tror att han stod i fem gånger pengarna en gång här, Davidson. Okay. Det är ju bedrövligt. Och en sån som Billy nu är han ute i ett sånt där lopp eller i ett kval. En häst som inte tjänar en enda krona i sulky. Det är ju egentligen bara löjligt. Då tar han upp en plats för en sån som Verre Kronos som kanske kunde ha varit med i det loppet.
Mm. Just det. Jag håller med det här. Jag tycker att det här med ja, men preparé, det kan man väl få ha, men inte på V75 i Sverige eller på V86 eller motsvarande. Men B-loppen, det är stora lopp med en halv miljon till vinnaren. Kan man inte ha det liksom i mindre lopp med 10 000 euro till vinnaren eller något liknande? Jag vet inte. Det borde ju kunna gå att fördela bättre.
De borde ju kunna skriva ut sådana lopp. Det finns ju inte. I Sverige finns det ju som man kan starta i lägre klasser. Men här är det ju fruktansvärt ont om sådana lopp där man kan komma tillbaka. Och där där är man ju bättre i USA och i en del andra länder. Man återvinner hästarna. Att när de går dåligt ett tag så kan man starta i no winners för 10 000 dollar eller något sånt där sista halvåret eller det. Mm. Så att man kan komma tillbaka lite enklare gäng. Och det skulle jag önska både här och i Sverige att du hade den typen av hästar som har varit skadade och borta länge. Det är tufft för dem att komma tillbaka. Och här i Frankrike är det nästan omöjligt för det finns inga sådana lopp.
Men hur menar du att loppen skulle se ut då? Alltså proposition?
Ja, men att de, nej, men man skulle kunna ha den som inte har tjänat så mycket sista halvåret eller så. Man har några sådana lopp i Frankrike, men det kanske på ena handens fingrar man kan räkna de lopperna. Men det skulle behöva fler sådana lopp att de här som har varit borta ett tag kunde få chansen att komma med. För det är inte så lätt att möta de bästa och starta mot Prix d'Amérique-hästar om man har varit borta ett år eller två.
Nej, jag fattar. Nej. Du, när du är inne på ämnet lite grann här, svensk travsport. Du konsumerar ju väldigt mycket. Du är ju en travsportsvän som få andra. Men du har ju även åsikter och sådär och vädrar dem ibland på Twitter. Kan du säga några konkreta grejer du skulle göra om i svensk trav för att få det bättre som du anser det?
Jag tycker att doseringen i Sverige är för brant. Vi har ju inte det här i Frankrike och vi har inte det i USA. Världens snabbaste bana på Conodans är ju inte sån. Och jag tror att den här doseringen har många nackdelar med sig. En av dem är att vi kör innanför pinnarna alldeles för mycket i Sverige. Och det måste man ju göra något. En sak man kan göra det är att man vinklar pinnarna 70 grader istället för att de står rätt upp 90 grader. Och då skulle de smälla i sulken innan man kommer innanför hjulet och kusken bevarar sig om det hela.
Okay.
En annan sak är ju att man skulle kunna harva upp det där säkerhetsspåret så det är mycket mjukare nu. Så den som får hjulet innanför så går det så pass mycket tyngre så att han förlorar på att gena i kurvorna. För det är ju ett otyg som vi har det nu som slarvas och det är, man kan se lite grann att det finns vissa kuskar som slarvar mer än andra. Däremot är jag inte så sugen att diska hästar. Jag tycker inte om diskning här i Frankrike. Jag tycker inte om att diska i Sverige för vi ska inte straffa spelarna. Men vi ska ju straffa fuskare.
Men du, doseringen här, är det du tycker är värst med doseringen? Är det att de riskerar att köra innanför banan eller finns det andra anledningar som du inte gillar med det?
Jag tror att det sliter mycket mer på hästarna av den här doseringen eftersom de flesta hästar faller inåt i svängarna. Men jag ifrågasätter den plus att det då kostar väldigt stora pengar att underhålla en sån bana och att man då tack vare att man inte materialet ska rasa ner måste ha väldigt mycket fyllnadsmaterial i det, nollmaterial som gör att det många gånger blir tungsprungna banor och de man skulle kunna ha driva sporten billigare om den inte vore så stora doseringar. Men sen skulle jag ju införa en lag om att vattenbilen den skulle få en minut på sig eller att man körde i samma riktning som vattenbilen och vattentunnorna att de bara fick köra längst ut och använda och spruta inåt så att de där stora vattentunnorna väger ju 15-20 ton och de packar ju banorna så de blir onödigt hårda och sliter på hästarna. Vattenbilen skulle bara få köra två spår eller spåren längst ut och vattna inåt. För de är tunga.
Men det här är skönt att du kommer nu. Men
ja, det är underbart ju.
Vad är argumenten för dosering då? Varför har man det?
Ja, det är, dosering behöver ju. Men vi ska inte ha det. Den här undersökningen som han heter ju Ingvar Fredriksson som gjorde den. Den är väl 60 år gammal nu. Vi skulle ju kunna göra en ny undersökning om det hela. Och varför har vi inte så här stor dosering i övriga Europa och i USA? Och vi har det i Sverige när det är mycket dyrare. Eftersom det klagas om pengar att det är dyrt allting. Att vi skulle ha mer pengar till aktiva. Om vi inte la så mycket pengar på banunderhåll. Kanske pengarna kunde distribueras till hästägarna istället.
Mm. Okej, okay. Den ska jag ta med mig och fråga. Jag har faktiskt inte hört någon säga det någon gång. Och det är ju en intressant synpunkt. För att jag har aldrig hört någon gnälla på det. Eller det har jag säkert gjort, men jag har inte tänkt på det. Men samtidigt som det kanske finns av en anledning. Så den ska faktiskt följa upp och se vad folk säger om det hela.
Jag har pratat med Åke Svanstedt och Jimmy Taktir om att de håller med mig. Men jag har också pratat med sådana som inte håller med mig. Som Torbjörn Jansson tror att det är bra med doseringarna. Och det finns ju en fördel med doseringarna. Det är om man kör väldigt fort in i svängarna så kan man ju köra fort. när de doserade banan i Volviga, den var ju nästan odoserad tidigare, då klagade kuskarna där. Det var ett helvete, för nu går hästarna inte in i mål. Tidigare så kunde de köra, så fick de hålla igen dem i svängarna och så köra på rakerna. Och då orkade de in i mål och spurta. Den kunde de köra för fullt, och då körde de för fort, så de fick tomt i tanken.
Men skulle vi inte få veta mycket galopper om vi hade odoserade banor in i första sväng?
Vi har ju inte speciellt mycket galopper i Amerika, och ni kan väl ta upp det där och försöka ta någon chatt med Åke Svanstedt eller Jimmy Takten någon gång och vad de tycker om doseringen.
Absolut. Ja, det var intressant. Ja. Jag ska ta med mig.
Ja, det är bra. Du var inne på B-loppen här.
De resurser vi har i Sverige idag, starta en undersökning. Vi ska inte förlita oss på en undersökning med de metoder man hade för 60 år sedan.
Vi ska ha en gallup.
Exakt. Du, vi är inne på B-loppen lite grann. Vi nämnde det tidigare här också. Vad ser du fram emot framförallt här i B-loppen och franska vintermeetinget? Och vad har du för känsla kring Prix d'Amérique-statusen 2021?
Ja, Freystein Boron ska ju starta i nästa B-lopp. Och som jag ser på listan så är han ju utan motstånd igen om man håller ihop. Hans största motståndare är det att han ska få vara frisk. Alltså. Mm. Håller han ihop så de bara vinner.
Är det samma tävlingsstatusform på den kommande säsong, tror du, som vi har vant oss vid tidigare?
Alltså, jag är ju så fascinerad att den hästen överhuvudtaget håller. Jag tycker att han är så exig i sitt framställ, så att jag skulle inte tagit emot han som ettåring om jag hade varit tvungen att äga och träna. Så illa skap tycker jag att stå fram. Jag tänker, sån här häst kan aldrig hålla. Man håller ju och springer fortare än någon, så man kanske måste revidera. De kanske ska vara så där misskapta, för de har så snabba.
Mm. Du, vi hör ju var varannan vecka, då har vi pratat om i podden tidigare, att de säger från franskt håll att de ska till Elitloppet, sen ska de inte till Elitloppet, sen ska de till British Crown, sen ska de inte dit. Det är väldigt mycket...
Ja, det där gillar du inte, David.
Nej, olika matchningsplaner på de franska hästarna. Vid din känsla med FaceTime på bollen, fyller 6 nu till årsskiftet. Tror du vi får se dem i Sverige någon gång?
Alltså jag trodde ju aldrig att man skulle våga starta 2 avdelningar samma dag. Så att, det gjorde han ju i Italien, och då spände jag bågen med Sweet Dance när han skulle utgången efteråt och satte på henne helstänkt och tänkte, nu ska vi slå FaceTime Bourbon. Men hon blev ju stekhet och han bara var ju överlägsen igen. Så att, jag tror nog att han startar i Elitloppet. De där italienarna verkar sugna att starta. När det gäller Bold Eagle, de la ju ofta upp en plan som de sällan ändrade. Men den här FaceTime Bourbon, de verkar ändra sig ofta och de verkar sugna och starta. Så att är han och frisk, då kanske han kommer.
Ja, för jag hoppas det då.
Verkar han coolare. Han verkar inte stressad på det sättet som var Bold Eagle var.
Jag är skeptisk när du säger det här med Pilarska och gänget. Det kändes som att de la upp en plan med Bold Eagle. En ny plan i veckan är känslan. De skulle vara med överallt. Sen ingen, jag vet inte hur många gånger de var klara för Elitloppet och sen hur många gånger de inte var klara. Sen kom de visserligen då 2 gånger. Det får man vara glad över. Men, ja.
Mm. Ja, men de första åren så la de upp en plan och då höll de den väldigt strikt. Alltså. Men sen så började ju hästen säga från och det gick inte att lägga upp en plan ett halvår i förväg.
Du, innan vi avslutar, ja, Linkan... Ja, förlåt, vad sa du?
Jag har ju en teori varför han slutade gå bra.
Berätta.
Det var att man provade att köra en barfota. Och efter att han kört en barfota första gången så såg han efter loppet. Då var han så ömfotad att han knappt kunde gå. Och jag tyckte att det var efter det så blev det inte samma löphuvud på honom. Han blev lite rädd. Och det är en känsla jag har att när man kör barfota, och det kan vara det som är orsaken till att vi får en sämre elit. När en häst en gång springer så att han får ont i hovarna. Det kanske har klippt naglarna för mycket någon gång. Och det gör ont som bara den. Då kan man tappa löphuvud på hästarna.
Var han mer ömfotad än vad Huxtable Horn var i Elitloppet 98?
Nej, Huxtable Horn var inte ömfotad då. Han var halt i lederna.
Jaha, okej.
Okay. Mm-hmm. Huxtable Horn var ju jättebra häst alltså. Var ju fantastiskt bra i försöket, men Josseväg som körde för fort mellan 500 och 100 kvar, så att han blev ju trött och sprang och rullade och var ju nära att hoppa i mål då. Och var ju ofräsch, skulle ju inte ha startat i finalen, men det är ju sånt man ångrar ännu, men han fick en bra säsong ändå, den hästen. Den hästen hade ju 9 liv. Han var ofta halt efter loppen och 14 dagar senare så var han fräsch igen. Så han hade ett läkkött som ingen annan.
Men du, bara kort med Haxabellhona. Vad kostar han på auktion? Han kostar så här 25 lax på kriterieauktionen, va?
9000 kronor.
9000. Och vad sprang han in?
13 miljoner.
Ja, det är helt otroligt. Alltså, vilken story. Mm. Ja, du Linkan. Innan vi lämnar dig, Linkan, kan du säga någon häst bakom FaceTime Bourbon som du tror kommer att göra att typ som kommer att vara bra i Prix d'Amérique eller de här loppen inför?
Ja, det är... Jag ser ingen motståndare till han egentligen, men en häst som var förvånansvärt bra, det var ju Bahia de Keno som man tycker, jag tycker den kan överraska emellanåt, och han hade satt sån här röd pluff på den.
Ja.
Hon fick ett tufft lopp och allting. Den hästen överraskar emellanåt, så man blir inte klok på den.
Hon är ju 10 år snart ju.
Ja, det är 10 år. Jag fattar ingenting när det gäller den hästen. Men bakom FaceTime Bourbon, ja, det är någon av femåringarna. Feliciano kanske igen eller så. Mm. Nej, jag ser ingen riktig konkurrent till honom faktiskt.
Nej.
Nej, nej, men härligt Anders. Underbart.
Jo, förresten. Jaha. Jag har ju någon konkurrent. Vi har ju någon gul kusk i Italien som brukar komma med några bra hästar. Det är väl det som...
Ja, men fast hans hästar duger ju inte utanför Italien sista året. Har de inte gjort det i alla fall?
Nej, och han... Konstigt att de inte startar speciellt ofta i Frankrike som är så mycket pengar i det. Det är lite undvikt.
Mm. Mm. Alessandro Gocciadoro är killen ni pratade om för allas vetskap. Mm.
Ja,
bra. Linkan. Vi avrundar där, Linkan. Ett härligt surr. Vi har pratat upp mot 40 minuter här tillsammans med dig. Otroligt kul att ha dig med.
Tack för det.
Vi håller så. Connection. Sköt om dig, så hörs vi här mer under vintern när det närmar sig de stora loppen.
Vi får hoppas att det blir publik på Prix d'Amérique, så att ni är väldigt välkomna hit.
Ja, men vad är statusen där kort? Kan du bara säga? Vad är känslan?
Just nu kör vi utan publik, och jag går inte på tävlingarna för att man måste gå med ansiktsmask där hela tiden, och det är dötråkigt. Men kanske man får ta in 1000 personer eller något sånt. Det är vad jag tror. Men jag tror inte det blir någon Prix d'Amérique-fest tyvärr.
Nej. Toppen, så kan det vara. Bra.
Vi får drömma om hotning till sommaren istället.
Jaha, om någon
ja,
får
det gör vi. Ja. Ja, det gör vi. Ha det så gott.
Vi hörs, Linkan. Sköt om det. Ha det bra.
Hej, hej.
Tja, hej. Hej.
Ja, Anders Lindqvist där nere från Groboa alltså. Vad tar du med dig från surret med Linkan?
Ja, men det är alltid någon ny vinkel med Linkan. Han har ju mycket åsikter, precis som han själv har. Det här med doseringen har jag aldrig hört honom säga tidigare. Men det finns säkert en poäng i det. Jag skulle faktiskt
man måste väl älska också att han har en tänkbar... Så han pilar med Nick-vinnare och Harper en Overs-vinnare istället.
Ja, i varje fall deltagare.
Deltagare kanske, ja.
Sen är ju Lindqvist väldigt optimistisk, men det tror jag de flesta känner till. Men det är ändå kul att följa de här hästarna och se hur de fungerar. Alltså, The Bucket List F, att han är stark och rejäl, det har han visat. Han var ju med i derbyt och det är en superhäst. Hudson River däremot, den här superstammen, att han ska med i Harper, så det är lite svårt att tänka mig. Men Lindqvist vet förmodligen mer än vad jag vet. Så, att,
så är det nog. Ja. Och det är så kul att höra också att han har den energin och passionen och tron kvar. Det är ju det som bygger hela hans person, tycker jag.
Ja, men jag håller mig helt med.
Du, vad sa du? Du var inne på någonting där när jag avbröt dig vad gäller Linkan. Eller var du klar?
Nej, jag var klar.
Ja. Du, V75, lördag, Åby. Vad säger du rent generellt om omgången?
Den känns lite åt det kalla hållet. Jag skriver ju Expressen i veckan och kommer därmed vara extra påläst. Jag har gjort 4 av loppen just nu och har 3 lopp kvar. Men som sagt, även om det finns någon av de stora favoriterna kan bränna, så är ju ett par av de andra loppen, är det så här 1, 2, 3 som sticker ut, och det är nästan då det är värst. Är de stora så faller de ju tungt, men är de 3-4 stycken mycket spelade, då ska det mycket till för att alla 4 ska vara dåliga, och då får du väldigt sällan kant i sådana lopp.
Så att, vi hade ju 2 jättefavoriter förra veckan. Båda brände. Seismic Wave och Global Agreement. Känns det inte till och med som att de här 2 favoriterna vi har den här veckan i nuläget, och jag tänker på Very Kronos och Behind Bars, är än starkare på förhand än vad vi tyckte då?
Jo, så är det. Förra veckan så, ja, men att Seismic Wave var ofräsch och så vidare, det kanske var svårt att räkna ut, men när Global Agreement var vi inne på fälla, han hade ju kanske en formkurva som inte pekade uppåt och var väl helt okej, men om han hade varit som han var i Gävle, så hade han ju vunnit det där loppet, och det var han inte riktigt, så att, men de här 2 känns väldigt starka. Men det är klart, man kan ju inte lämna in ett V75-system med spik på båda, för då lämnar man in liksom jättemånga rader med jackpot på femorna, och det vill man undvika. Så att man får välja en av dem.
Jag var var ju
eller ingen av dem om man tror det såklart. Ja,
kanske
såklart,
till och med det. Jag var inne på Magnificent Toma när Daniel Redén då skulle presentera den hästen.
Det verkar vara en bra affärsidé som köpa Toma hästar skicka till
kan den. Köpa den här Lama Toma som gick som ett ljus igår också.
Ja, det finns,
finns
ett gäng.
Jo, Magnificent Toma besegrade ju Behind Bars senast. Men jäkla vad bra Behind Bars var.
Man ser ju på honom att, ja, men du vet, många sådana här hästar som kommer upp på V75 i lägre klasser, de har kanske inte mött så bra motstånd. Och det har väl kanske inte Behind Bars gjort heller om man då bortser från Magnificent Toma senast. Men han är ju väldigt klassig den här hästen. Han ser ut som en bronsdivision redan nu. Sett att han rör sig på stor, lägger mycket mark under sig, rejäl. Han blir väldigt svår att fälla. Det är min känsla. Jag har kollat.
Det måste han bli alltså. Vi pratar om häst nummer 3 V754.
Ja, och om du lägger till då att han är van vid att gå med skor, för nu införs ju barfotaförbudet, vilket är väldigt bra. Man vet liksom på förhand vad som gäller.
Visst är det skönt?
Ja, det är skitskönt. Jag tycker det är grymt. Och det gör att det är lite svårare att rinna undan från spets. Så det är en kul faktor spelmässigt. Men Behind Bars är van vid att gå med skor. Han har visat att han klarar voltstart på ett bra sätt tidigare. Känns stabil i volten. Jag tror alla på framspår släpper till honom. Värsta motbudet 11, Oldon och Legay, var ju bra när han vann här i Sverige för ett tag sedan. Men det var på barfotabalans. Så den prestationen räcker inte alls mot vad Behind the Bars har visat. Så att jag tror man får slicka i sig den 65% och försöka hitta skrällar i andra lopp.
Får vi slicka i oss Verre Kronos då? Jag vet ju att du brukar prata med Erik Karlsson och du kommer alltid med senaste nytt i Twitchen klockan 13.00 på lördagarna. Vad gäller det också? Vad har du för feeling för Verre Kronos och upplägget där?
Men Erik betonar ju att hästen liksom har haft en lugn karriär hittills. Det har ju varit... Men han är inte, även om han har fått tuffa lopp på slutet, så är han ju ganska obrukad genom åren. Han har inte varit med i så många finaler för att han har galopperat bort.
Spännande faktor det där.
Ja, och det här loppet är väl kanske inte optimalt matchat med tanke på att han gick i botten, men han fick ett tufft lopp i alla fall i lördags. Det verkar ha varit luft kvar i mål. Han var inte helt slutkörd. Men vecka, det är väl nog mycket för att det är 250 000 till vinnaren i det här loppet istället för 150 som det är i vanlig guld. Men vi ska ändå komma ihåg att både Svante och Erik betonar ändå liksom att det han är inte att lita på även om han har gått felfritt de fem senaste. Det kan vara så att loppet senast sitter i lite grann och han kommer från en period inom loppet av 2 månader med 5 ganska tuffa lopp. Varav 4 av dem är över lång distans och det femte är dödens på Cyber Lane när han vinner på 10-9. Alltså är han 80% av vad han var i lördag så då vinner han loppet baklänges ju. Men skulle någonting, säg att han är lite öm kanske och kanske galopperar därför eller att han kanske körs passivt så att man vill köra till slut med honom. Att någon häst från ryggledaren kan gå lika fort sista 400 meterna. Tycker att det finns mer incitament att gå emot där. Och det roliga här är att andra handlar i det här loppet, Disco Volante, tror jag ingenting på alls.
Så nej, att, är det för att det är full väg?
Full väg och spår 1. Han öppnar ju inte riktigt bra från spår 1 och han har galopperat någon gång från spår 1. Han har ju gått bra över full väg, bland annat i mars på Solvalla när han vann på 10-9.
Men det är ändå,
känns inte, även om han var senare så känns det som att då rusar han ju och ska han rusa över full väg så blir han trött. Nej. Så att här kan det bli liksom så här någon riktig smällkaramell bakom. Typ Hazard Boko, typ kanske den där Brewline som gör första starten i år. Jag vet inte, jag kommer chansa i varje fall för att skulle han falla så faller han väldigt tungt.
Ja, vi får se. Twitchen som sagt, 13.00 på lördag, det får ni det senaste. Kan vi ta en snabbis kring V75 avdelning 6 också?
Ja, jag tror att 9 speedy till i det loppet.
Okej. Okay.
Kort.
Ja, du trodde, ja, nej men absolut, du trodde ju på honom mycket senast. Jag vet inte, vacklade du till slut?
Nej, jag trodde inte
du
på honom, jag backade. Bergan hade sagt att han hade stått över lite grann och att han tyckte det var svårt att få igång dem på hösten sådär.
Så kan det vara, men jag vet att du började tidigt i veckan och i podden tror jag att du nämnde Speedy Tilly.
Ja, jag nämnde honom i podden så sa jag att det blev svårt från 12:e, men sen så hörde jag Bergan och då vacklade. Så det var ingen jag trodde mycket på alls. Men
prestationen var bra.
Prestationen var helt fantastiskt bra. Han gick ändå i spåren och men att han inte plockade ner Västerbo Pokerface är inte mycket att säga om. Nu är det mycket lättare emot. Visst ingår han upp i klass men det är ett billigare lopp. Och His Marvelous har aldrig vunnit med skor runt om. Han har ju 8 segrar samtliga med barfota bak. Jag menar, säg att Speedy Tilly gör om det han gjorde i lördags eller 90%. Han får en så här tredje ut. Han har bra startrygg i tvåan. Han är inte favorit. Nej, han känns mycket intressant för mig att gå på.
Jag nämner en rysare i den här omgången och den kommer i den 6:e avdelningen. Jag gör det nu i podden. Vi får se ställningen på lördag då.
Ja.
Men det är nummer 6, Copacabana, som har bra form igen nu. Har ju V75-kaliber definitivt, har varit ute i lite enklare lopp här den senaste tiden. Vunnit dessa på bra sätt. Kanske bäst över kort distans, men den här hästen, han är i form. Då kan han definitivt också vinna ett sånt här lopp. Så att jag nämner den nu, gör jag 3%, så får vi se. Framåt lördagen, vart ja. Det barkar.
Ja. Bara kort, vad för feeling i sista? Nightbroad och Vikens Heil sticker ut där.
Ja, Nightbroad. Hur behandlar vi Vikens Heil med skor då? Ja, det är väl det som är frågan. Det är bara fota runt om ofta där.
Ja, det är ju intressant. Och Nightbroad är van vid att gå med skor, men har ju hoppat i många spetsstrider. Och blivit lite så här. Han är ju bäst när han får bomba på i högt tempo. Jag vet inte riktigt hur det är över 2-6.
Så, nej, kanske,
vad sa du?
Ja. Nej, jag tycker i alla fall att Vikens High Yield, det har varit gamla Vikens High Yield igen nu efter att han var inne i en kortare svacka.
Mm.
Där det inte var någon riktigt tryck i honom. Sen gillar jag verkligen Ad Hoc faktiskt. Det är ju samma sak där. Den här som brukar ju tävla barfota fram.
Mm.
Kanske inte lika stor negativ effekt på Ad Hoc, men den hästen har varit bra och var det också senast som trea bakom Final Dream Island Life, så att den är tidig i min bok.
Vad tycker du om, alltså hur tänker du rent spelmässigt på barfotabalansen? Hur mycket tycker du gör? För det här december månadens intron har varit med om några år. Och så gör man, tycker jag att det snackas mycket om att oj, 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 den går med skor, det går inte. Men känslan är att det gör mindre än vad, alltså hästar med form, tycker inte det spelar stor roll att man slår på skor. Alltså det är som det blir lika för alla. Det är klart att det är lite minus för alla. Då,
ja, och det är väl superindividuellt hur mycket det påverkar också givetvis. Men det är inte så att det är inte järnskor som vi använde på 70-talet som de slår på.
Nej.
Utan det är ju otroligt lätta skor.
Ja.
Aluminiumskor. Så att det är klart, det påverkar och det är högst individuellt för varje. Men jag är ju inte lika mycket överhuvudtaget heller när man rycker skorna.
Nej.
Som många utav spelarna. Nej. Nu frågar efter min åsikt. Jag kollar hellre på värmningar, det vet att du inte gör. Nej. Och så vidare. Så att jag vill hellre se att hästen är fräsch. Sen om det blir en ändring i balansen, ja. Det är,
ja, nej,
det är
men,
högst individuellt.
Nej, exakt. Men jag tror att Vikens Heil kommer att göra ett bra lopp ändå. Trots det här liksom. Men han kommer inte vara lika bra som tidigare. Men det gäller ju motståndarna också, så att
ja.
Ja, men det är en intressant aspekt för att det blir lite uppsnackat, det är känslan.
Mm. Gambling Cabin heter avsändaren utav den här podden, det vet ni vid det här laget. 13.00 på lördag, då är det Twitch, då är det uppsnack inför V75. Häng med oss då såklart. Ska vi avrunda där, David?
Ja, absolut.
Ja, här kommer veckans hiss och diss. Ja, vad vill du köra, David, den här veckan?
Jag kan hissa.
Ja,
jag har
varit
dissat mycket på slutet. Men jag vill lyfta fram en grej som jag... folk som lyssnar på den podden har väl ändå inte missat att jag tycker Jorma Kontio taktiskt inte tillhör de bästa kuskarna. Jag har skällt mycket på honom.
Du är lite tuff mot honom på Twitchen också ibland.
Ja, men det är ju hur jag behandlar honom som spelare. Hur jag spelmässigt tänker när Jorma kör. Hur Jorma är som person och att han är en hedersman. Det är inget snack om saken. Han är, alltså, han verkar vara en superkille. Man har aldrig hört honom gnälla. Han har varit med om ganska tuffa petningar som kusk. Han var ordinarie kusk på Rally Express. Men Björn Goop fick köra honom i Prix d'Amérique för att Björn då anses vara bättre i Paris. Vilket jag skriver under på. Men,
jag tror alla skriver under på att det är en toppgubbe.
Ja, ja men verkligen så. Men just att han är alla gnäller. Det är klart att han är inte den mest verbala kusken. Men nej, han gör sitt jobb och gör det på sitt sätt. Och det är klart att en travhäst som har varit i prime-åldern och är på väg och bli äldre kanske inte är lika bra. Men man kan ju matchas på ett snyggt sätt fortsatt. Eller åldras på ett snyggt sätt. Och jag tycker att Jorma Kontio åldras otroligt bra som travkusk. Jag gissar att han kanske förmodligen var bättre för 10-15 år sedan. Men det sitter så mycket hästkunskap i de där händerna. Och han är verkar vara en otroligt hyven snubbe. Han, alltså som sagt, taktiskt tycker jag inte att han tillhör de bästa, men han har en känsla för hästen som är otrolig, som är värd att lyfta fram.
Specifika lopp du tänker på sista veckan här då?
Ja, men det var ju framförallt på V86 igår, han tog en femling och visst, många av hästarna var överlägsna och det var Nurmos hästar som kom i full form, men jag tycker ändå helheten, och jag har skällt lite på honom spelmässigt, men jag tycker han ska lyftas fram som en toppgubbe i gamet som man verkligen gillar när det går bra för. Sen kommer jag fortsatt behandla honom annorlunda som spelare, men det är en helt annan sak. Det innebär inte att människan eller kusken på något sätt skulle vara usel, utan det är ju kanske förändringen eller vissa taktiska beslut som han inte är lika vass på som kanske de bästa, som jag tycker. Men verkligen...
Han är ju otroligt vass. Vi var väl inne på det här när han hade springspår här för några veckor sedan, va? Ja, du var lite skeptisk där.
Exaudio Vici.
Stämmer, ja. Just det.
Men det var ju en, en stökig häst som...
Ja, exakt.
Han fick ju ingen vidare start med den heller, men...
Nej, och där håller jag med dig. Jag menar, där är Erik Adielsson bättre. Där är Örjan Kihlström bättre. Där är Björn Goop bättre. Mm. Men när det gäller... Reijo Liljendahl var inne på det i V86-direktsändningen här också. Jag hörde intervjun med honom när Alien Hill vann.
Ja.
Och han sa det, han ville tillägna segern lika mycket Jorma Kontio som hästen. Så det, i de där lägena är han briljant alltså. Han får bra snurr på dem bakom bilen. Han håller bra. Det är liksom när han känner att han har en bra häst, då kör han som att han har en bra häst också.
Ja, han är bland de bästa på att... Han är bland de startsnabbaste kuskarna vi har. Och sen är han ju kanske den bästa på att köra krångliga hästar som är lite starksega. Alltså när han kommer till ledningen i ett steglopp med en stark häst, då är det väldigt svårt att ta sig förbi. Då är han bra på att hålla igång dem. Ja. Kanske lite svagare tempobedömare och taktiskt. Men som sagt, jag vill hylla honom den här veckan för att jag tycker att han är en hyvens man. Jag tycker att han åldras på ett grymt sätt. Det är kul att se honom verkligen hålla nivån, att han liksom fightas med de bästa fortsatt vid 67 års ålder.
Ja, ja, de där 11-12 000 segrarna, jag vet inte exakt vad han har.
De har inte fått
de har inte kommit i konfliktpaketet.
Nej, precis. Det har de inte gjort.
Nej. Du, jag kör dissen den här veckan. Det är ingen stor diss överhuvudtaget. Det är bara en grej som jag har lagt märke till under faktiskt de senaste åren. Och det retar upp mig lite grann i och med att jag sitter och följer ATG Live-sändningarna lite då och då. Och det är att man inte pallar med att läsa resultatskyltarna där man nämner hästarnas namn. Jag blir så jäkla provocerad när man läser då i en ATG Live-sändning som är... Ja, men det är ju verkligen där de travintresserade sitter.
Ja.
När du säger att häst 4 vinner före 7 och 12. Alltså jag hörde så många gånger att jag blir nästan illa berörd alltså. Dels mot uppfödare, ägare, skötare, allting. Hur lång tid tar det att läsa en resultatskylt där du nämner hästarnas namn? Och att det bara får fortgå, man bara kör så här, ja men 4 vinner före 7 och 12.
Nej, det låter lite
du
slappt.
Du måste kunna palla och läsa hästnamnen. Det är ju det allting, vi bygger väl sporten också även om det är ett spelprogram.
Så är det, och framförallt alltså en resultatskylt är rätt svårt att göra något redaktionellt kul på. Den ska faktiskt bara läsas rakt upp och ner, för den är väldigt formellt.
Fakta.
Och det finns människor som kanske inte hänger med och vill få sin info där. Då måste man vara formell när den läses. Man kan inte skämta till det och vara liksom lite slapp där, utan det kan man vara vid annat
eller lite skön.
Nej, precis. Så
Jag vill, om det mot förmodan är någon som lyssnar, som läser en resultatskylt ibland, läs snälla hästnamnet. Det tar 2,5 sekund extra på en resultatskylt. 1, 2 och 3 i mål.
Här segrade nummer 2 Victory Tilly före 4 From Above och 9 Scarlet Knight. Vinnar åter blir 4,67. Platserna 1,62, 1,69, 1,66. Segertiden blev 1,10,0. Ja. Värdet på V75 är 212 kronor.
Man kanske är gammalmodig, inte vet jag. Inte fan vet jag. Nej. Det kanske är så. Men man... kanske inte behöver läsa platsåt och allt det där. Ja, gör vad ni vill, men läs hästnamnen. 1, 2, 3, det är de väl värda ändå, hästarna, att vi pratade om, eller?
Håller med helt.
Bra, det var veckans diss. Vill du runda på något vis?
Nej, jag vill bara säga att vill man spela V75 med oss så är det på Spel- och lekkontoret. Jag lyckades faktiskt få in 2 Grand Slam 75-system i söndags.
Ja, sorry, det borde jag tagit upp.
Nej, det behöver du inte göra. Vi ska inte skryta onödigt, men även en klocka som står still visar rätt tid då och då. Det var en fin jackpot. Det var en fin jackpot. Det är väldigt fina de där områdena att komma in på när det är jackpot som det var i söndags faktiskt.
Ja. Ja, vi får ta med oss det där. Ja. Härligt David, tack för den här veckan.
Tack själv Patrik.
Tack ni som har lyssnat. Vi hörs igen på lördag och så i veckans, nästa veckas podd. Såklart! Hej!
Hej!